Välkommen Jonas till det här uppsnacket.
Välkommen Niklas, eller tack så jättemycket skulle jag vilja säga. Jag är ledsen att jag är lite försenad idag här.
Det ska du inte vara. Det finns så mycket annat att vara ledsen.
Det är ju för att jag, ja det gör du kanske.
Ja, miljön och sådana saker. Du har ju varit, du blev ju sen eftersom du ville dra ditt strå till stacken och inte köra bil.
Jag är lite sen för att jag utförde en väldigt miljövänlig gärning genom att cykla från Huskvarna till Borås. Den långa vägen också. Alltså? Bra mycket längre än bilvägen.
Ja.
Ja.
Hur långt är det?
Vi har cyklat 13 mil.
13, ja det är bra.
Ja, men nu, är det ju, nu ligger ju Huskvarna, så är det ju lite utanför Huskvarna, Bosgård, där Filip och Åsa bor.
Just det.
Fantastiskt fint. Det är ju liksom ett litet självförsörjande hubb av Sverige.
Ett eget samhälle.
Ja, ett litet eget samhälle med fårodling och det, hönor som lägger ägg och musterier och råmjölk som genererar väldigt goda ostar som man kan lägga på grillen och så vidare. Ja. Och så vidare.
Är det en lite sån utbrytarrepublik? Vad heter det här området i Spanien som vill vara självständigt?
Inte Katalonien?
Katalonien, ja. Är det som är lite som Sveriges Katalonien?
Ja, jag har inte så mycket känsla för den gastronomiska delen av Kataloniens... men jag vet, jag tror inte den här lilla Bosgård... Jag tror liksom inte Kaxholmen Bosgård driver någon form av politisk utbrytaragenda så.
Nej, men vad skönt.
Av något revolutionärt slag. Men hur som helst, det ligger ju en bit utanför Huskvarna, så att det kanske är så att det är 11 mil bilvägen.
Mm.
Jag har inte tänkt på det när jag kör bil faktiskt så. Nej. Det blir ju en liten längre vända. Så. Ja. Jag har ju cyklat ganska... det här är ju min tredje dag med över 10 mil cykel i rad.
Oj.
Mm. Och det är ju för att jag har varit på bröllop på helgen. Hos familjen Thorén i Motala.
Just det.
Där Annie Thorén då gifte sig med sin fästman Jeff.
Mm.
Som också då heter Jeff Thorén. Eller Jeff Thorén då.
Jeff Torren. Ja, vad härligt.
Ja, men då var ju idén så här att för då är ju det handlar ju väldigt mycket om att styra upp liksom att man i största mån cyklar till saker. Det att åka bil till grejer är ju liksom ett slöseri.
Så du försöker leva upp till det här rådet som du nu i alla år har gett till folk och föräldrar och sånt, att man får klämma in träningen där det går. Ja, till exempel transportcykla mellan till bröllop.
Ja, exempelvis. Men jag förankrar ju det med Elin ganska tidigt. Och då är ju grejen så här att Åsa och Filip som umgås väldigt mycket med och hänger med. Då var ju det väldigt så att de var väldigt pigga på idén att någon av dem också då skulle cykla till Motala. Och så kunde den andra cykla tillbaka. Och sen styrdes det snabbt upp att det blev ytterligare då en fest eller middag hos dem dagen efter bröllopet. Igår alltså.
Mm.
Och då skulle Tobbe och Malin komma på den middagen och de var inte bjudna på bröllopet och då ville ju Tobbe såklart cykla tillbaka till Borås.
Just det.
Och då var det ju absolut rimligt då att jag, och då förutsatte det så här att jag börjar då med att cykla till Huskvarna, till dem, så att det är så här fyra cyklingar. Men nu var det så här då i fredags. Och så skulle Elin, ja det är ju mycket, det är ju logistik så här. Ja, men jag cyklar dit, ja, men Filip, du har ju fått en massa sådana skor av mig, men jag kan låna ett par skor och det är ju shorts när vi ska dricka vin, så att inte jag går runt naken i alla fall. För att Elin har ju väskorna och sen kommer hon ju upp till Motala och det är ju egentligen först då jag behöver göra mig i ordning. Jag kan ju egentligen bara gå runt i mina cykelkläder hos Åsa och Filip då på kvällen där.
Det var en logistisk
Det är ju en logistisk utmaning, men nu blev det så här, i fredags då när jag skulle cykla iväg, då var jag väldigt trött faktiskt, därför att jag hade sprungit ett jättehårt intervallpass på Ryavallen och simmat lite efteråt och jag kände mig så här, och det var ju också lite grann som en efterdyning på den här långa fastan då.
Just det, den långa fastan som kommer vara ämnet idag.
Ja. Men jag var lite så här, jag kände mig lite tagen av, framförallt hade jag ju tränat hårt också. Jag kände mig lite matt i pälsen. Mm. Det var väldigt varmt på det intervallpasset. Så jag var lite så här, uff. Och så var det ju en hel del logistik hemma då. Det skulle packas för flera olika aktiviteter. Det var Rufus grejer, det är hundar. Allt ska in i en bil, Elins bil. Det är bröllop. Det är ytterligare en det är så här, det ska till cykelkläder. Nej, men det var mycket att tänka på, så jag blev lite utmattad.
Jag förstår.
Och så började det regna också. Det kom en sån hysterisk regnskur.
Ja.
Och sen så, ja men allting blev lite sent och då kände jag så här, jag pallar inte att cykla och så blir det så här stressigt, får liksom ligga på, blir så här forcerat allting. Ja, men jag tar bilen till Huskvarna, det kommer lösa sig på något sätt då. Men nu står ju biljäveln kvar där.
För att du cyklade hem
och där. Vi försökte ju liksom på något sätt hitta så här, men Tobbe och Malin, de kommer, Elin kommer, du vet det blir lite så här, Okej, okay, men om en fåraherde tar två suggor och tre korgar äpplen över till ena sidan och så ror de fyra bävrarna tillbaka, hur jävla många nunnor blir på smällen liksom?
Ja, man måste akta sig för räven med.
Ja, och det blir ju alltid en indian kvar i trädet.
Ja, ja. Så är det.
Hur man än gör.
Ja, ja. Det är en odlösbar, en odlösbar rebus.
Ja, men det är lite så här. Vänta lite nu här. Han ska ta med sig fyra, han tar med sig fyra persikor dit. De tre rävarna äter upp de två fåren.
Ja.
Ja, och sen, precis.
Det är en nöt som inte går att knäcka, kan man säga.
Ja, precis. Ja. Och så kommer och så går ekorren upp i granen. Nej, men det löser sig fan med ändå inte.
Det gör inte det.
Det blir en jävla gravid nunna kvar ändå alltså.
Men du, kunde du inte bara ta bilen hem i morse och cyklat här hemma?
Ja, men jag vill inte göra Tobbe besviken. Han hade ju liksom,
ni skulle cykla ihop.
Ja, vi skulle cykla ihop, och det är ju lite grann hela grejen med livsstilen här. Det är ju liksom att, nej, man får inte ställa in härliga, fina svenska sommarcyklingar.
Nej.
Nej, det får man inte. Inte om inte det är kris någonstans. Nej. Något sammanhang då.
Nej, men jag förstår.
Ja, och vi cyklar ju faktiskt, kommer jag idag på lite nya vägar också. Jag har ju cyklat den här rutten tidigare, men nu kommer vi en annan väg väldigt snarlikt då, men det var superhärlig från, tror jag, Mulseryd till Hjälsta, en väg jag hade cyklat. Men det finns också andra liksom små så här guldkorn som man blir lite glad, eller jag blir lite upplivad när jag ser sådana här ställen där jag tänker att här är ju coolt, här är ju...
Det
är
har Tobbe fått höra några sådana härliga anekdoter? Nej, som vi pratade om här om veckan?
Men han har ju hört om allihopa. Nej, men då cyklade vi förbi, då kom man ju ut då från Husqvarna, kör ju i en väldigt lång omständig väg, och då kom vi till Tenhult, och sen så kom vi till Taberg.
Ha.
Och nu är det så att Taberg har ju varit en bruksort, där har man ju bedrivit gruvdrift.
Ja. Vad har man brutit för något?
Nej, men man har holkat ur berget på något sätt.
Ja.
Jag vet inte exakt vad man har brutit. Men då finns det ju en Tabergstopp också. Där det liksom ligger en, som en liten fjällstuga. Och där uppe är det tydligen en väldigt fin minigolfbana. Men det såg så här, det såg lite coolt. Det var som ett, jag vet inte vad man ska likna det vid. Men det var som ett litet åre i miniatyr.
Ha.
Det var en väldigt markant fjälltopp. Nu vet jag inte, nu har man lite urholkat berget i Åre så på det sättet. Men det var lite så här, Taberg. Det var, men det var lite så här, det var väldigt många coola grejer nära varandra.
Ja.
Och man kunde ju cykla upp till den här Tabergstoppen. Framförallt kunde man ju ta en bil upp då. Och så kunde man ju, det fanns aktiviteter uppe.
Jaha.
Man kunde äta ett middag och grejer där.
Ja, vad kul.
Det var till och med en pool där uppe, tror jag. Ett äventyrsbad. Och mycket saker som jag aldrig... Va? Är det sant? Det har inte jag hört innan. Nej. Taberg. Därför att man åker fan inte till Taberg.
Inte om man inte har ett specifikt ärende.
Absolut inte. Du åker inte ens förbi Taberg.
Nej.
Om du åker... 1000 gånger på vägen mellan Borås och Jönköping. Jag tror inte ens det står en skylt till Taberg. Jag tror att du behöver åka vägen mellan... Jag tror att du behöver ha tagit av åka vägen mellan Gislaved och Jönköping för att se skyltar till Taberg. Taberg ligger som en... Nej, precis. Du har ingen aning, och ändå är ju du en tämligen välrenommerad människa.
Ja.
Och du har fan med aldrig hört talas om Taberg.
Nej,
men det ligger där mitt ute i skogen. Inte ja, speciellt spännande. Långt härifrån. Och det är jag har cyklat förbi då.
Ja.
Till gang för min... framtida livslust.
Ja, och så min... att du har suddat ut en vit fläck på kartan, kan man säga.
Ja, den har jag har cyklat förbi Taberg tidigare en gång när vi gjorde den här rutten omvänt förra året, men då så att säga uppmärksammade jag inte riktigt den här Tabergstoppen tillräckligt mycket, tycker jag.
Nej.
Nej, jag var så full av intryck i övrigt vid den tiden i mitt liv.
Jag förstår.
Ja, men nu tog jag in den. Jag såg in den, för när man kom från andra håll så såg man den här byggnaden på toppen.
Var cyklar ni upp på toppen eller?
Nej, det gjorde vi inte. Nej, riktigt så mycket extra än själv inte.
Det kanske du gör ikväll när du ska cykla och hämta bilen.
Ja, för det var ju det som var alternativet här nu. Det var ju liksom det var ändå det så här, nej, men och så har jag ju lite grejer att göra imorgon då också, så att nej, men jag får gå upp 5 imorgon. Ja. Cykla tillbaka, hämta biljäveln. Den är jävla gravida nunnan, jag menar, nej, hon är kvar, jag får åka och hämta henne.
Så är det.
Indianen i trädet, hur är det, blev en kvar. Ja, får cykla och hämta henne.
Behöver du bilen då?
Jag får nog säga att jag faktiskt behöver bilen, för vi såg till Mallorca på onsdag, inte billedes.
Nej.
Men vi behöver faktiskt ha bilen där för att transportera oss till flygplatsen och långtidsparkera den där.
Jag förstår.
Så det finns en absolut fördel faktiskt med bilen. Jag menar, miljön är all ära då, men det hade varit svårt att transportera mig, Elin, Rufus och vårt bagage då, som är tämligen digert, cykelledes till Landvetter.
Det förstår jag. Ja, men... Vi ska nog få hem den där gravida nunnan på ett eller annat sätt.
Ja, indian i trädet. Vi måste lösa det på något sätt då.
Ja.
Ja. Och jag får väl ändå tillstå att... Men jag är faktiskt ganska trött i benen.
Du är det?
Ja, men jag är ganska trött i benen.
Mm. Ja, det...
En aning. Jag har också cyklat nu så pass mycket, 3 dagar, att jag har lite grann skav runt perineum.
Ja.
Vilket ju glädjer mig också, för det visar ju då att man faktiskt har...
Gjort något.
Ja, man har ändå samlat på sig en hyfsat respektabel träningsvolym då under några dagar i sadeln.
Men hur är det nu för tiden? Det är tempocykel som gäller, eller?
Det är tempocykel som gäller.
Även för Tobbe?
Ja, faktiskt då hans andra pass på tempocykel för året.
Ja.
Han har ju kört mycket linjecykel annars då.
Just det. Men han ska Tobbe köra någon triathlon eller?
Nej, jag vet inte.
Nej.
Det är oklart.
Ja.
Men han hade sin tempocykel i alla fall.
Ja, festligt.
Ja, nej, men har man en tempocykel? Nej, men jag är ju mycket mer förtjust i att cykla tempocykel så när man ska ligga på.
Mm.
Ja. Idag hade vi lite motvind då, 1100 höjdmeter, så att det var en aning trögt.
Det var bra pass ändå.
Inte desto mindre fantastiskt. Jag måste också uppmärksamma att jag för första gången i mitt liv cyklar genom Köttkulla.
Den skylten har jag däremot sett.
Ja, den skylten har man sett. Och den har kittlat min fantasi mer än en gång, Niklas.
Ja.
Men jag har aldrig haft ett ärende in till Köttkulla.
Jag undrar varför.
Nej, jag har aldrig haft det. Nej.
Hur var det i Köttkulla då?
Köttkulla...
Det var inget spa där.
Nej, det var det inte. Köttkulla var, får man väl, om man uttrycker sig diplomatiskt, oansenligt.
Ja,
mm.
mest namnet som...
Och jag tänker så här... Man kan inte vara supernöjd kanske med själva namnet. Alltså om man hade fått välja ett namn. Om man tänker sig att de som bor i Köttkulla hade så här, och det hade varit så här, No Name Village från början. Mm. Men vi måste ha ett namn på där vi bor. Vi behöver ha ett namn. Typ så här, men bara brainstorma lite nu. Kom ett förslag nu bara. Fan, Köttkulla.
Mm.
Ja. Ja, det är ju ett jättehärligt namn.
Nu tror jag inte att ortsnamn hittas på det sättet, utan de kommer ju av någonting.
Ja, och
då tänker jag så här, att någon som lyssnar kanske är typ forskar på ortsnamn och var de kommer ifrån. Så om någon vet.
Ja, men jag tänker lite grann,
alltså, jag vill veta, vad kommer det
från? Nej, men jag tänker lite grann, det är säkert...
Som en kranskulla, fast man får en krans med kött.
Nej, men jag tänker lite grann att köttnamnet, ordet Köttkulla, eller ortens namn Köttkulla. Jag tror säkert att det finns någon gammal SF-journalfilm som förklarar här. Så jag bara, här är vi nu i Köttkulla, där kullen, där köttet har slaktats och där kossorna fick ta sin sista vandring innan de går in i Sankt Pers hage. Kanske... Och se där, en stolt moders tårar när bonden Sven svingar sin lie. Jag tänker lite grann kanske att det var en sån här...
Slaktade han kon med en lie?
Nej, han slaktade gräset som kon skulle äta.
Men kanske är i Köttkulla Bregottfabriken ligger?
Det skulle mycket väl kunna vara så. Men, men det är väl ändå så här, kullen där köttet odlades, det är inte fejkköttet som faktiskt odlas då, eller som laboratories.
Nej, det hade varit konstigt.
Där köttet växer och frodas.
Ja.
Där det organiska, biologiska, riktiga köttet frodas och äts på den kullen.
Mm.
För det var ganska kulligt i Köttkulla.
Det var det?
Ja, det fanns. Och vi påtalade det återigen för varandra och jag och Tobbe att det är fantastiskt fint i Sverige på sommaren. Och att det är väldigt fint generellt.
Kan det vara så att något gammalt slag kan ha skett på den här platsen? Så att det låg lik över alla de här kullarna? Så att man kallar det för Köttkullarna?
Det hade varit oerhört makabert faktiskt.
Ja.
Och då måste jag tror inte det faktiskt.
Nej.
Men det hade varit mycket spännande. Och vi tar ju tacksamt emot då tips då. Ja. Eftersom jag då helt och hållet på riktigt är väldigt intresserad av såna här saker då.
Ja.
Och jag har ju också då påbörjat i ett tillfälligt anfall av ambition hemma här då. Och börjat försöka och plöja igenom lite extra mycket böcker här då. Och du vet, och vart också så här konsekvent. Ja, jag ska ta första boken på högen här nu. Att ta mig fan, läser den inte sen är klar. Så jag har läst ett par stycken. Och då är det så att den tredje boken då, som jag tydligen är på nu, är ju en bok om en historiebok. En historisk tillbakablick kring området runt Ramnasjön i Borås.
Asså,
ja.
Spännande.
Väldigt intressant. Otroligt spännande.
Ja.
Och då är det ju så att det finns ju... Ja, det finns väldigt många roliga, intressanta anekdoter. Och det finns ju då mycket man känner igen sig i och så här då. Men hur mycket idrott som har bedrivs på Ramnasjön. Men det är ju också berättelser om galgbacken. Och personer som har liksom avrättats där. Och den sista då som blev avrättad där. Det var mycket, mycket, mycket intressant faktiskt.
Jag kan tänka mig.
Och han hette ju då inte... Han hette ju... nu tappar jag det. Tyvärr då. Men han har ju också gett namn åt en bro i Borås.
Asså?
Mm. För jag kände igen det därifrån då.
Mm-hmm.
Ja. Och det var ju så sent som på 1700-talet någonstans. Och det är för att han då slog sig i slang då med en tjej som var gift. Så mördade då de misslyckades ur några riktigt taffliga försök först då. Men sen så mördade de ju då
hennes man
då. Ja. Ja. Men sen så kunde de liksom inte hålla masken efteråt. Man hade också involverat en piga tydligen i det här.
Aj då.
Som då, citat ur boken då, sladdrade.
Sladdrade.
Hon kunde liksom inte hålla tät.
Länge sedan man hörde någon sladdra.
Ja, exakt.
Eller någon använda uttrycket sladdra i alla fall.
Nej.
Ja, vad roligt.
Ja, men det är så intressant.
Sådana
då.
Böcker är roliga.
Ja, väldigt, väldigt spännande faktiskt då. Och att det finns en minnesplakett då i... Det byggdes ju en massa sådana paviljonger. Men det finns ju faktiskt en park vid Ramnasjön, Ramnaparken. Det som är lite så botanisk trädgård faktiskt. Den är inte speciellt stor, men den är ju lite så här. Man ser att den är särpräglad på något speciellt. Att det finns någon som någon gång har haft en tanke.
Mm.
Och då finns det en minnesplakett faktiskt till den personen som instiftade den parken. Och det var ju en, det var ju apotekaren som drog igång det som idag är apoteket Kronan.
Jaha.
På Allégatan. Han blev ju stans mest förmögna man då under en period. Han drog inte igång det, men han tog över det ganska snabbt faktiskt.
Ja.
Se där. Det är otroligt fascinerande.
Historia för boråsare.
Det är fantastiskt spännande tycker jag.
Ja, men det är det. Ja. Vi får se om vi får in några svar kring köttkullar då. Men du nämnde där att du och Tobbe hade reflekterat över hur vackert det faktiskt är i Sverige. Det är många som ägnar sig åt så här i klimatångestens kölvatten. Svemester.
Ja.
Det är inget ni har tänkt på.
Nej, men det är väl en liten svemester vi har varit på nu.
Ja.
Vi har besökt vänner, gått på bröllop. Besökt samma vänner återigen. Vi har liksom, jag har ju cyklat här 35 mil genom Sverige på olika sätt. Jag har ju liksom inmundigat, insupit, inandats, svettats ner Sverige. Jag har immersed myself in Sweden. Du har ju varit på en semester själv, Niklas.
Det har jag tänkte nämna det, just för att ja, man pratar mycket om miljön och så, och du och jag brukar säga att kring just köttproduktion då, att vad man än ska producera i stor skala så kommer det bli ett problem.
Onekligen.
Ja, och om alla ska börja semestra i Sverige kommer det också bli problem tydligen. För nu läste jag att uppe i Norrland, då, alla vill gå i fjällen nu för tiden.
Vid ett jätteslitage.
Ja, de måste bygga fler toaletter. De funderar på att sätta upp en bajamaja på toppen av Kebnekaise.
Ja. Men vänta lite nu här. Och vad är det för fel att bara bajsa i naturen som normala människor gör?
Nej, men det blir väl problem om det kommer 9 miljoner svenskar och ska semestra och bajsa i samma skog.
Om alla skulle åka till Köttkulle på semester, hur fan hade det gått?
Ja,
ja.
Nej, men det är kul ändå att folk tar sig ut i fjällen, men det var mycket folk i fjällen faktiskt.
Ja, okay, ja.
Fast jag hittade också stigar där jag var helt själv.
Men Niklas, jag tror väl också att det är väldigt många utländska turister som tar sig till de svenska fjällen. Jag tror att vi har väldigt, att vi är som land, eller den delen av Sverige är väldigt exotiskt. För exempelvis holländare och tyskar
är mycket.
Och även danskar och Beneluxländerna. Så jag menar, det är ju långt ifrån bara svenskar som är där uppe.
Självklart.
Men det är ju helt riktigt en trend. Och jag är ju i stor favör av det, för Sverige är ju otroligt fint. Och det är ju så här, skämt och sidor, nu skojar vi om köttkulla och taberg och sådär. Men det finns ju väldigt mycket äkta attraktion i det här. Att man behöver inte vända sig speciellt långt för att hitta ställen som är helt...
magiska faktiskt.
Ja, eller bara som är så här överraskande coola, där det finns någonting som är värt att besöka.
Mm.
Och du vet, vilken liten ort som helst har ju en historia att berätta. Eller jag gillar ju så här, men jag kommer ihåg vi cyklar precis innan man kom in i Hjälsta, kör man förbi så här Ronnaväg. Jag bara, vem kommer härifrån, Tobbe? Han bara, en fotbollstjej som heter Victoria Svensson. Hon heter Victoria Svensson Sandell då, tror jag.
Ha.
Hon är här. Ja, det man tänkte att det finns säkert någon vid något tillfälle som har så här åkt till Ronnaväg bara för att leta upp hennes barndomshem.
Säkert.
Var växer Victoria Svensson upp någonstans? Klick, bild, insta, selfie.
Eller hur?
Ja.
Ja, men det är festligt. Sverige är fantastiskt faktiskt.
Ja, det finns ju. Men också, ja, exakt. Och är man intresserad så finns det ju alltid historier att... höra eller berätta, och gamla, du vet så här, gamla fabriker, gamla industrier, saker som har hänt helt enkelt, händelser, individer.
Jag var ju i Grövelsjön. Mm. Så gick vi en vända där från ena änden till sjön till andra änden. Mm. Och sen tar man båt tillbaka. Man kan göra tvärtom också om man vill. Men mitt i Grövelsjön så ligger ett gammalt tyskt bombplan från andra världskriget.
Det har jag nog hört.
Ja, och på båten då, så han som körde båten sa inte mycket om det. Han sa bara, där ligger planet. Men det, han hade med sig liksom en broschyr
på
då.
På vilket djup?
Nej, det sticker upp, ligger i strandkanten. Det som är kvar av det, man ser det liksom.
Nej.
Jo. Och så en historia då om exakt vad som har hänt. Vad som, vilka som sköt ner det tyska bombplanet. Vittnesmål då, vilka som såg det när det gick ner, vad som hände efteråt och hur de sen blev, tyskarna då blev räddade av sina egna hämtade med ett sjöflygplan och sånt. Det är en riktigt intressant historia.
Han har hoppat ur med fallskärm?
Nej, de nödlandade på sjön.
Ja, de nödlandade på sjön så de klarade sig.
Mm. Sen gick de in då, Grövelsjön ligger ju delvis i Norge och delvis i Sverige, och de ville ju absolut inte hamna i Sverige då.
I Chab motor kaputt.
Så gick de in i första bästa, alltså det är ju vildmark här, men de gick in i första bästa stuga där. Och visade sig då att det var en norsk familj som bodde där, så de var i Norge då. Men då tog de ju över och checkade upp deras mat och tog deras telefon. Ja. Som inte fungerade för att det var helg. Så fick de vänta där till måndagen, så kunde de ringa efter.
Men var det då så här, där de tvistade lärde liksom huruvida det var då från den norska sidan planet hade beskjutit. Det hade blivit beskjutet eller?
Ja.
Ja, det hade varit intressant så om det hade beskjutits från Sverige. Nej. Det hade ju varit en indirekt, eller faktiskt en direkt krigsförklaring.
Ja, nej, det var en norrmän som sköt ner det då. Mm. Eller om det var engelsmän kanske till och med. Ja. Uh-huh. Ja, jag kommer inte ihåg. Men det var ju oerhört fascinerande.
Verkligen.
Ja, och som du säger, sådana historier. Och
jag letar man efter det så vimlar det av det.
Ja, det finns ju överallt. Uh-huh. Ja, det är underbart.
Härligt. Svemester, det slår vi slag för.
Ja, för några år sedan var det ju, använde man ju det engelska uttrycket staycation. Mm. Och det svenska hemmäster. Men nu är det svemester. Mm. Att, ja, hemmäster med att man kanske stannar hemma, eller?
Vi ska ju åka till Mallorca här nu då. Och det är ju för att vi ska spendera tid med Elins familj då, som har boenden där nere.
Ja.
Men jag hade ju absolut faktiskt bara kunnat vara hemma i Sverige. Och egentligen alla andra aktivitet vi har planerat för sommaren. Och det är ju inte... Det är ju för att det är så fint i Sverige. Det är ju för att man vill maximera den här tiden hemma. Det är ju för att allting ute, och egentligen oavsett väder, träningsmässigt och sånt, är ju bara underbart.
Eller hur?
Och det är ju för att det är en begränsad tidsperiod på året.
Mm.
Det är ju verkligen så här, nu gäller det att leva intensivt. Nu gäller det att leva intensivt, träffa alla man ska träffa. Inte krav och tvång så jobbigt, utan bara så här, det här är så jävla härligt. Det här är så gött.
Insupa.
Det finns, insupa är ordet på svenska. Och ett bra ord på engelska är ju immerse.
Ja.
Som ju inte översätts så bra, tycker jag. Nej. Immerse är ju nedsänka sig, men det blir inte så bra. I immerse myself in...
Ja, det blir väl mer... Ja, det närmaste då kommer kanske att omge sig med.
Omge sig med, men insupa är ju väldigt bra ord. Ja. Ja. Insweep yourself with.
Ja. Ja, men härligt. Men du, vi ska ta oss vidare till den här långfastan som du genomförde förra veckan.
Just det.
Men innan det så tänker vi pusha ett par saker.
Vi vill ju då pusha för våran partner den här veckan, och det är ju Colting Borsén coaching, som ju är den coachingverksamhet som jag och Jojo Borsén har, och som vi är väldigt stolta över. Den firar ju 5 år nu, nästa år. Och vi har ju nu startat införsäljningen, eller öppnat införsäljningen, eller öppnat anmälan rättare sagt, till nästa års coachingupplägg då, som börjar den sista september. Och det är ju för dem som vill ha hjälp fram till ett stort triathlonmål 2020.
Just det, med träningsprogram och liknande.
Precis, och träningsprogram är ju bara en sak i det hela då. Men det är ju för dem som kanske ska köra Jönköping 70,3 Ironman. Eller som ska köra Ironman Kalmar. Eller någon annan lång triathlon helt enkelt. Det kan vara Borås triathlon också, som många har faktiskt som mål att köra då. Men det är, många har ju en längre triathlon då.
Det jag har hört om Colting Borsén och som du och jag kanske inte riktigt hade i åtanke när ni drog igång det här, ja, är ju den här otroliga gemenskapen som alla känner som är med.
Ja.
Jag har ju själv inte deltagit i coachingen, men jag känner ju många som gör det. Och alltså den här, att alla, man tränar ihop och man pratar med varandra och sånt, det verkar vara en oerhört sammansättad...
Ja, alltså, det är ju det som har blivit, det är ju community-delen som har blivit så mäktig.
Ja.
Vi drog igång då, och då var det ju väldigt mycket så här, men vi tillhandahåller ett träningsprogram, vi håller tillhandahåller en röd tråd, vi ser till att folk förstår varför hur de ska träna och varför, vi håller dem i handen genom det här. Vi vet modellen för att liksom kunna ta sig från noll till Ironman finisher på 10-11 månader, om man gör på rätt sätt då. Och vi eliminerar de värsta farorna, vi ser till att triathlon blir en positiv upplevelse, införliva i sin vardag och så vidare då. Och sen så kopplar vi på annan kunskap till det då som vi gör. Vi har ju mängder med filmer exempelvis då, instruktionsfilmer som visar hur man gör vissa saker, hur ser styrkepasset ut, hur ser den här teknikövningen ut i simning, vad betyder det här? Och sen har vi då massa kunskapstexter, och så spelar vi då in en podd var fjärde vecka där vi liksom pratar kring nu är vi inne i den här perioden, nu ska vi göra det här. Men sen är det ju, så har det ju blivit så som en väldigt positiv bieffekt av det här. Har ju blivit genom våra sociala medier och genom de fysiska sammankomsterna som vi har, och genom att vi har dragit igång en klubb som heter Colting Borsén Triathlonklubb, genom att vi har startat då, eller genom att vi har skaffat oss gemensamma klubbkläder, så har det blivit en väldigt fin community där, som lever helt och hållet sitt eget liv utan egentligen min och Jojes. Vi är ju sammankallande naturligtvis till väldigt mycket, men där folk hittar sina egna kompisar och sina egna liksom kluster med, som gör egna små träningsgrejer och som kanske umgås 6-8 stycken eller styr upp egna träningspass då utifrån hur schemana ser ut och så.
Mm.
Och det är ju otroligt kul. Och som hejar på varandra på tävling och som, som är då väldigt livaktiga på våra sociala medier. På Instagram, på Facebook.
Mm.
Ja, det är riktigt kul.
Ja, det ser riktigt roligt ut.
Och det är så mäktigt. Vi har ju oerhört snygga träningskläder och tenniskläder. Det är ju ett Hawaii-mönster. Får man ju, vill jag ju påstå.
Ja, det kan nog.
Lite Hawaii. Men det är ju lite så här blå, men det är svårt att beskriva. Men de är väldigt...
Man kan väl kolla på Colting Borséns Instagram, så lär man ju se dem.
Ja, de är väldigt snygga. Våra tävlingskläder och våra träningskläder, allting går ju i samma design och samma färgsättning.
Mm.
Och det som är härligt är ju att vi är våran klubb, våra klubbmedlemmar, våra adepter, vi är ju väldigt igenkänningsbara på tävling.
Man ser det direkt.
Ja, man ser det direkt på ett positivt sätt. Ja. Det är inte så att för det finns jävligt fula triathlonkläder, ska man ju ha klart för sig.
Mm.
Där det blir fult på fult, man har så här fula loggor på liksom också.
Eller hur? Nej, men de är snygga.
Man tänker så här, hade jag varit en sponsor, jag har fan betalt för att inte vara med på den dräkten.
Mm.
Jag har betalt för att inte vara med på den dräkten. Men så kan man ju inte säga om våra kläder, de är ju snygga.
De är snygga och man ser dem även på ganska långt avstånd.
Mm. Ja, precis. Det är inte så här, ja men de är orangea med... ja, typ så här. De är jättefula, orangea. Nej, de är ju snygga.
Mm.
Behagliga.
Mm.
Och det har ju också blivit så att folk hejar på varandra och tar väldigt mycket så här peppar och supportar och har blivit bara en underbar företeelse, hela våran coachinggrej då.
Härligt.
Ja, och då gör vi så att vi drar igång då den sista september, och då är det ju liksom, då börjar de från början lite grann. Vi skriver ju, det är ju alltid nya fräscha program då. Vi följer ju naturligtvis samma röda tråd, för vi ändrar ju liksom inte grundfilen, så vi är från år till år. För det hade ju gått precis, det hade ju verkligen varit så här. Det hade ju verkligen varit att visa att nej, vi tror inte på det vi gör, vi vill bara förnya oss.
I år tränar vi spjutkastning.
Ja, exakt, nu tror vi på speedway, skytte, crossfit och dvärgkastning.
Nej, men så funkar det inte.
Ja, nej, så funkar det inte, utan vi följer ju liksom en grundläggande filosofi och så. Och då har vi faktiskt och coachingen kostar ju 899 kronor per månad. Och vi brukar ju alltid säga att för allting som triathlon kostar, så är ju detta typ den billigaste grejen man köper av allt det som är en investering. Om man jämför med cykel, våtdräkt, anmälningsavgifter, träningsläger och allt annat, då är ju det här väldigt, väldigt billigt. Och då är det så att och sen så kan man köpa det årsvis också nu. Nu är det ju så här, man, oftast har vi haft att man köper 3 månader i stöten, men nu kan man köpa hela, precis som man anmäler sig till en tävling. Ja, men jag betalar ju så här, man anmäler sig till Kalmar. Det är ju inte så här betalt per månad, man betalar ju in.
Mm.
Ja, klart, anmäld. Då är det ju också med coaching att man kan köpa allting, köpa hela coachingåret på en gång. Och då blir det ju mycket billigare. Då tror jag det kostar 750 per månad och inte 899 då. Men vi har en liten kampanj, det är det jag vill komma till.
Ja.
Anmäler man sig till våran coaching fram till och med den 25 augusti, Man kan ju anmäla sig till vår coaching hela vägen in i september och liksom, eller in i oktober. Man kan ju anmäla sig när man vill och
man kan hoppa på.
Ja. Ja, så har man lite så introduktionsveckor och så börjar man. Men anmäl man sig till vår coaching innan den 25 augusti, då är man med i utlottningen av 2 stycken träningsläger till Plaitas. Det är ju så här Colting Borsén-läget till våren. Det är ju värde 15 000. 2 stycken simcamp. 6 000. Och 2 stycken Colting Wetsuits T03, också värde 6 000. Det är ju alltså 6 stycken pristagare, inte en person. Nej, som vinner.
Precis.
Fan, jag vann läger, jag vann 2 läger.
Jag vann 2 läger.
Jag har skitliv, jag har inte tid att åka på alla läger.
Du måste ta ledigt nu från jobbet.
Så att det är 6 stycken av alla de som anmäler sig som kommer att bli lyckliga vinnare av förnämliga priser faktiskt.
Ja, men det är jättefina priser.
Och det är också en del i vår Colting Borsén-verksamhet. Vi har ju de här läger, vi har ju en lägervecka på Plaitas. Och det är ju liksom förbehållet, eller våra adepter har ju förtur. Colting Borsén har ju förtur. Och sen så öppnar vi upp de platserna som är kvar för andra som vill åka då.
Mm.
Men det är ju där det skapas så mycket community, och det är då också vi får skina extra mycket som coacher, för då är vi hands on och visar och liksom man, så här, det, då har vi chans att jobba mycket med hands on. Och sen är det ju våra simcamp i Borås då,
just det,
som vi har då 4 per år, och dit kan ju vem som helst anmäla sig då. Det är ju öppet för, vi har ju många adepter som kommer som vill ha liksom den extra crash coursen i simning från fredag eftermiddag till söndag lunch, men det är ju öppet för vem som helst som vill komma, och det är ju verkligen anpassat till nybörjare, sådana som inte har crawlat tidigare då.
Just det.
Och, så att det är ju en del, det är ju vår verksamhet, men det är ju det erbjudandet jag framförallt vill lyfta. Anmäl er nu, glöm inte bort det, anmäl er till och med den 25 augusti och var med i utlottningen av 2 Plaitas-läger, 2 simcamp i Borås, 2 stycken Colting Wetsuits. Det är ju totalvärde där på 50 000 på de 6 produkterna.
Gäller det även om man gäller det både på månadsabonnemanget och årsabonnemanget?
Ja, det är det. Ja. Så men man ska ju liksom ha ett coachingår där då.
Just det. Ja. Det är ju det bästa.
Ja, då går man in,
tänk, får man det billigare priset och så vinner man ett träningsläger också.
Ja, då är man ju hemma.
Då har man ju gått plus.
Då har man ju för fan gått plus.
Ja. Ja, men vad härligt. Vart går man in?
Då går man ju på coltingborsén.com. Och där finns det ju väldigt tydligt då, där det står anmäl till coaching, erbjudande och sådär.
Ja.
Så att,
härligt.
Ja.
När man pratar om det då, simcamp i höst.
Ja.
Har du datum?
Det har jag. Vi har det första simcampet i Borås som är då börjar bli lite påtecknat nu då. Folk börjar anmäla sig i lite större skala. Det går ju, då har vi den 18 till 20 oktober.
Ja.
Fantastiskt, det är trevligt att kanske i en liten regnigare period på året där få krypa ner i immerse oneself i Borås simarena.
Eller hur?
Kör 4 bra simpass med oss.
Det kan vara sol också, så man kan få springa på ett sånt färgglatt ryåsa.
Ja, men det kommer nog vara, det är en väldigt fin tid på året. Sen har vi 13 till 15 december, vilket ju också då tillfälligtvis sammanfaller med våran Lucia Swimrun den 15 december.
Såklart.
Såklart. Och vi har faktiskt till och med datum klara för januari. Det är ju en konsekvens av att ha blivit pappa. Ja. Att nu gäller det att planera långt fram.
Ja, ja. Bokningsbart också i januari.
Ja, bokningsbart. Ja. 24 till 26 januari.
Se där.
Så att lägg dem på minnet.
Ja, men vad härligt. Då tycker jag att vi efter den här lilla gingen här går vidare till veckans avsnitt. Då ska vi dra igång den här veckans ämne som är fasta då, mer eller mindre. Och i det här fallet då så är ju anledningen den här långa fastan du gjorde på 66 timmar. Vi älskar ju fasta.
Vi har ju gjort rätt många fasta avsnitt tidigare. Ja. Vi har pratat om fasta. Och det har ju varit i då, den här dygnsfastan som jag anammar varje vecka. Och då har vi pratat väldigt mycket kring varför ska man göra det och hur funkar det och bla bla bla. Och det är ju, har ju varit relevant i allra högsta grad. Men jag har ju inte till för inte så himla länge sedan gjort längre fastor egentligen. Jag har inte egentligen sett några kanske skäl eller anledningar att göra det. Jag tycker att den här dygnsfastan en gång i veckan har funkat väldigt bra när man har varit konstruktiv. Men så har jag ändå liksom velat tänja på gränserna lite grann nu då och se hur det funkar. Jag gjorde ju en 48 timmars fasta i Ja, jag kommer inte riktigt ihåg när det var, men det var väl i våras någon gång.
Ja,
och då tränar jag ju, men ja, inte kanske som jag brukar göra annars då. Jag tränar, men det kanske inte, jag tror inte det var en period jag hade tid att träna så mycket. Och den 48 timmars fastan gick ju väldigt bra.
Mm.
Och nu vill jag tänka så här, och nu tänkte jag så här, men jag vill köra på ordentligt. Vi satsar på 2 dygn. Fast med träning.
Mm.
Typ, precis som jag kör när jag kör 24 timmars fasta. Vi kör 2 dygn. Och kanske då en öppning för att det blir längre än 2 dygn också.
Just det. Jag vet när vi var i Kalifornien så träffade vi en tjej där vi pratade om fasta. Och där i alla fall jag första gången hörde om apoptos och de grejerna. Och hon sa ju då att några gånger per år eller en gång i kvartalet så kan det vara bra att göra en längre fasta på upp till 3 dygn kanske.
Ja.
Var det även där du fick tankar på att börja göra det?
No,
eller har du haft det tidigare?
Ja, det har ju följdes ju idéer kring det då. Men samtidigt var väl hon inte sådär speciellt eller positiv. Alltså hon såg väl kanske ingen idé eller någon extra vinst med att träna under den här perioden då.
Nej.
Och då faller ju det väl lite grann för mig. För då är det ju så här, men jag lägger till någonting som är bra, men jag måste ta bort någonting som är bra.
Mm.
Och då blir det så här, okej, men då är det ju liksom ett nollsummespel som inte är så intressant att engagera sig i.
Mm.
Utan jag tänkte, ja, så att för mig har det ju varit mer att jag vill se om jag kan förlänga den här dygnsfastan, det jag gör, allting det som jag tycker är bra. Då jag tränar konstruktivt på ett bra sätt och men jag vill se liksom om man kan få, och med de goda effekterna, kan de effekterna då förstärkas 2 dygn, kanske till och med lite mer än 2 dygn.
Mm.
Sen ska det också tilläggas då att jag tycker att jag hade vikt att förlora. Jag hade ju så här, det är ju lite så, livet är ju lite feast or famine. Mm. Alltså, fest eller svält.
Ja.
Och det kan man ju prata mycket mer om då, men jag kände mig så här bara, ja men det har varit kalas och det var liksom, nej, men jag kan behöva, ja, men jag kan gott behöva svälta mig lite grann.
Mm.
Det var, eller så här, nu är inte ordet svält någonting som är, för det har ju väldigt negativa konnotationer tycker jag.
Ja, det är klart.
Men det kändes verkligen så här, nej men det här.
Du hade vikt du ville bli av med.
Ja, men det känns så här, okej, det blir mycket, det är ändå ganska mycket att unna sig och det är ganska gott och härligt och det och jag är inte den som missunnar mig någonting när tillfälle ges. Men då måste man också finnas perioder och tillfällen regelbundet där man är hårdare mot sig själv i de valen man gör.
Mm.
Så att man balanserar upp det.
Precis.
Och det är ju så människan är skapt, liksom feast or famine.
Mm.
Inte att sitta och tacka nej vid buffébordet om det bjuds. Och det är lite gott. Nej, men absolut. Finns det kaka? Jag ska.
Eller som man sa på stenåldern. Mm. Mammut eller inte mammut?
Nej, ja, precis. Lite grann. Mammut eller inte mammut.
Uh-huh.
Ja. Mammut. Mammut.
Mer påtvingat då på den tiden,
ja,
dock.
Ja.
Ja.
Nej, men så att jag hade den idén där att jag ville driva det här och se vilka effekter jag kunde få och vad jag kunde lära mig av det helt enkelt. Dels för att jag inte har gjort det och dels för att jag kände att jag ville ta nästa steg i det här och sätta mina egna färgningar eller mina egna ord på det. Och att de flesta som gör sina längre faster, de är ju väldigt restriktiva då med träning.
Mm.
Och jag ville se så här, fast idén är ju ändå att kunna leva normalt och idén är ju att vara högaktiv och också så här, idén är ju att det mänskliga djuret är ju hårdvärdat för att klara sig utan mat, men det mänskliga djuret är också hårdvärdat för att klara fysiska utmaningar.
Mm.
Så att hur funkar de två tillsammans och har jag adapterat min kropp till det?
Så. Hade du bestämt när du drog igång den här fastan att det skulle bli en så lång fasta som det blev? Hade du liksom
satt? Ja, 2 dygn hade jag ju bestämt då, och vilket ju då hade varit med träning då, seriös träning, 48 timmar mer än vad jag hade gjort, eller 24 timmar mer än tidigare då,
mm,
egentligen. Men jag hade också går det bra, det finns inga skäl att det inte ska gå bra, då kommer jag kanske förlänga ytterligare en natt och så här, får se lite hur det känns då. Och jag kan ju säga så här att det här var ju fascinerande på många olika sätt, för att det var ett osedvanligt då Först hade jag inte tänkt egentligen att göra det publikt på det sättet. Då. Jag bara, jag fastar ju varje vecka. Det är ingen big deal för mig. Och nu ska jag fasta lite längre. Det är inte heller någon big deal egentligen.
Nej.
Men så kände jag ändå så här att men det är ändå, det finns någonting spännande här. Liksom att ändå liksom våga köra på, träna på, vara fysiskt högaktiv. Det är inte bara så här, det är inte bara att gå och missunna sig mat och energi. Utan det är att göra någonting annat med det också.
Mm. Så då, vi kan väl bara säga det innan vi fortsätter här. Mm. Att vi kommer göra två avsnitt på den här fastan.
Det
tror jag inte att vi sa inledningsvis. Utan vi har ju bett att få in lite frågor och sånt. Och vi spelar in ett avsnitt imorgon med där, vi svarar, där du svarar på frågorna. Och det kommer nästa vecka.
Just det.
Och det här avsnittet som är för den här veckan, så blir det mer att du berättar helt enkelt om fastan mycket, och dina tankar bakom det.
Och där, bara genom det kanske en del frågor svaras på. Men precis, jag vill ventilera ut de funderingarna som jag hade också till att börja med. Och sen så kör vi frågeavsnittet som en andra del.
Just det.
I det då. Och, det var ju, och det är ju det som är grejen. Det här blev ju så stort, men det fick ett väldigt stort intresse på sociala medier i mina kanaler när jag la ut det och jag skrev om det. Och jag hittade ju vinklingar under de här då. Nu fastade jag ju i 66 timmar.
Mm.
Och jag hittade ju en massa intressanta egna vinklingar kring det här. Och det var ju mycket av mina egna funderingar som jag petade ut i lite, väldigt mycket via Instagram stories och sådär då.
Mm.
Men det var ju det var väldigt många som tyckte det var spännande. Så det blev väldigt mycket interaktion och det känns som att det finns mycket uppföljning för mig att göra kring det här och det finns många, många delar, inte bara som har med träning och mat utan också filosofiska delar. Så när det gäller att vara människa eller personligt och sådär som är spännande.
Märkte du det under fastan att dina tankar också ändrades de på något sätt? Blev de vitalare eller mer kreativ?
Jag kan ju börja med att säga att de här då, tre dagarna, eller ja, två och en halv dagarna då, men måndag, tisdag och så onsdag då, fram till klockan två när jag väl åt då, var ju oerhört bra dagar, positiva dagar, konstruktiva dagar. Inte på något sätt negativa eller missundsamma mot mig själv eller så här. Det var inte dagar som jag gick runt med ett kors. Det var inte så att det var ingen Golgata-vandring med ett kors på ryggen.
Det var bra.
Ja, extremt positiva dagar.
Mm.
Det är ju det första man kan säga i sammanhanget då. Det var väldigt konstruktiva bra dagar.
Ja, för många tror ju att det är,
att det var ett straff.
Ja, att det är ett straff. Men också många säger att jag skulle inte klara mig utan mat. Jag blir på dåligt humör och jag kan inte göra det mot folk i min omgivning och sånt. Upplever du aldrig några sådana dippar när du gör dina
vinstfester? Nej, tvärtom. Jag är ju bara trevligare och trevligare. Mer hanterlig och jag blir frommare och mildare.
Mm.
Ja. Men jag blev frommare och mildare men också mer stridslysten i att agitera i det här. Då som för jag fick ju lite så här kommentarer undan för undan då, om att det är dåligt, du är ett dåligt föredöme och så här då, men och då bemötte jag det lite grann så här då. Men om man bara tar grundläggande, om jag bara tar ramverket till att börja med kanske,
ja.
Så är det ju så här, jag kan ju bara berätta lite grann vad jag gjorde under de här dagarna då. Och ingen mat, absolut inte, ingen näring, ingen energi, inget falskt socker, utan bara då kaffe och vatten.
Mm.
Det är det enda då som jag drack.
Inget i kaffet?
Nej, ingenting.
Svart kaffe bara?
Nej, precis. Typ så här. Ingen sån double latte frappuccino på 1000 kalorier.
Nej, ingen
sånt.
Det
är ju kaffe.
Ja.
Nej, inget sånt. Ingenting i kaffet.
Ingen olja?
Ingen olja, inga aminosyror, absolut ingenting. Inte heller något salt, inga mineraler, ingenting.
Nej.
Och det kan vi återkomma till lite senare igen då. Men kaffe, vatten, måndagen, sprang 30 minuter, simmade 5000 meter intervallpass på Lideberg, var ute och suppa en timme sen på Öresjö och var på gymmet och körde lite styrka och rörlighet då. Jag tror dag två sprang jag återigen en halvtimme och sen körde jag återigen 5000 meter simning intervallpass. Jag körde mountainbike 95 minuter faktiskt. Och så var jag på gymmet och körde lite igen då.
En ansenlig mängd.
Ja, just det. Nej, ja, precis. Ja, när jag var på gymmet, och just det, då var jag på gymmet och körde ett riktigt, riktigt tufft pass faktiskt.
Ha?
Ja, riktigt seriöst med dips och chins och ja, men så här, tunga övningar fullt ut. Och kände mig väldigt stark.
Mm.
Och sen dag tre, då onsdagen, då då körde jag 35 minuter löpning. Jag har varit lite återhållsam med löpningen, men den löpningen gick ju bara bättre och bättre de här tre dagarna. 35 minuter löpning. Med exakt samma känsla som måndag och tisdagen.
Ingen tröttare eller...
Pulsen samma, farten, om farten möjligtvis något bättre till och med. Men alltså så här, ja, samma upplevelse. Cykla mountainbike en timme, sen var jag på Liderberg och simma 3000. Och då var jag lite så trött i musklerna, men det var ju för att jag hade kört mycket träning dagen innan. Så en normal reaktion på träningen, inte för att jag inte hade ätit.
Nej, det är ju en ansenlig mängd timmar med träning på 3 dagar.
Och också ganska hög intensitet.
Mm.
Ja. Och ja, precis. Och sen så bestämde jag mig så här, nej men det är ändå, och grejen var att vi skulle gå ut och äta middag på kvällen. Onsdag kväll.
Ja.
Och då kände jag så här, men första måltiden vill jag ändå kunna styra lite grann av mig själv. Jag liksom inte jag kunde njuta av middagen och så har jag ätit innan.
Just det.
Så då köpte jag oxfilé 250 gram eller 300 gram och gjorde en egen eget vitlökssmör med vitlök och persilja, smör och olja och salt, och supergott, och så typ 3-4 ägg, avokado. Och nu åt jag inte upp allting då, för jag sparade. Vi åt inte upp allt kött, men för jag blev liksom mätt så här. Jag har ätit en big size meal.
Mm.
Och reaktionen på det var helt normal. Det är min grundläggande slutsats av de här 3 dagarna, eller så här, det är min övergripande bild av hur jag mådde. Jag kände mig helt normal. Jag kände mig helt vanlig. Det kändes som 3 riktigt bra dagar utan några som helst märkliga effekter av fastan på något sätt.
Nej.
Och det kanske är så då att det är jag som är, eller du kanske många tänker så, ja, men det är för att du är du, och det är för att du är speciell, det är för att du har hållit på med det här, det är för att du har tränat 30 000 timmar, det är för att ja så här. Men jag tror inte alls att det är så. Jag tror bara att visserligen har jag tränat på det här, men jag tror att alla människor är hårdvärjade för att fasta. Det här är, och det var väl någonting som jag försökte kommunicera väldigt tydligt så här, att okej, okay, men man kan ju tycka att det här är dåligt, och man kan tycka att det här propagerar för ätstörningar och så vidare då, men då har man ju inte fattat någonting om vad det mänskliga djuret är. Då ser man ju bara människan i kontexten av våran tid och våran generation.
Mm.
Då ser man ju inte där allting finns i överflöd och allting, liksom, allting är bara snabba kickar och liksom lättja, och det hela världen lider av sitta på rövenproblem och överviktsproblematik och allting. Men det mänskliga djuret är ju hårdvajrat för och har varit absolut beroende av sin överlevnad, eller för sin överlevnad, att kunna klara sig utan mat.
Mm.
Det är ju så självklart, och det är så uppenbart när man tittar, när man bara blickar tillbaka lite grann bakom horisonten, att när det under många, många tusen generationer så fanns det ju ingenting som garanterade att vi skulle få mat 2, 3, 4, 5 gånger om dagen, eller ens varje dag.
Nej.
Absolut inte. Och ändå var det ju fullt med faror. Det var fullt med krav på aktivitet och rörelse.
Jag tror att många idag inte kan se skillnad på att vara sugen på någonting och att vara hungrig. Och att det är oftast det här suget efter någonting som föranleder att man blir på dåligt humör, och att man inte, när man säger att jag skulle aldrig kunna låta bli att äta för att jag blir så tjurig och så.
Men det är
inte att man känner hunger, utan det är ju ett sug efter att äta som föranleder de här humörsvängningarna.
Ja.
Och jag tror att alla som har testat och fastat ett par gånger, 3 gånger, 4 gånger, kommer lära sig att mycket tydligare se skillnad på sug och hunger.
Men vet du vad jag tycker? Jag hade velat ta det ett steg längre.
Ja.
Jag skulle bara säga så här. Det är som en alkoholist som vaknar nykter på morgonen och blir irriterad när man inte får sin första drink.
Mm.
Så, exakt så är det.
Mm.
Folk är sådana jävla sockertorsk.
Mm.
Men de fattar inte.
Nej, de är...
Folk tycker det är normalt. Ja, ja. Jag äter som alla andra. Är det här normalt? Brödet är normalt. Flingorna är normalt. Sylten är normal. Makaronerna normala, mjölet normala. Nej, det är inte normalt. Det är sjukt jävla onormalt. Det är bara att du är så trög så du inte fattar det. Ja, det här är bara ren biokemisk Det är rent så här, typ så här, det är missbruk, det här är liksom biokemiskt missbruk. Det här är bara missbrukar eller beroende beteende fast på ett annat sätt. Nej, men du är ju sockerberoende. Det är klart att du lider ju av liksom withdrawal symptoms här klockan 10 på förmiddagen.
Mm. Ja, men det är
bara ingenting. Du är ju 20 kilo överviktig. Det är inte så att du saknar energi i kroppen.
Men man behöver inte ens vara överviktig, utan man kan vara mitt i det ändå.
Jo, absolut.
Jag ser bara på mig själv. Jag vet ju, för att jag har ju perioder ätit väldigt bra och typ haft långa perioder där jag inte äter frukost och sånt, till exempel. Det funkar hur bra som helst. Och jag blir hungrig när jag blir hungrig.
Precis.
Men nu har jag haft en lång period där jag har ätit mycket frukost och jag har ätit mycket pasta och potatis och sånt där. Och bara att så här, försöka ta en förmiddag nu utan frukost. Så suget är ju påtagligt starkt.
Suget,
ja. Ja. Och jag, när jag känner det, kan ju glömma bort att det är sug och inte hunger.
Exakt.
Fast jag ändå har ganska bra koll på de två, hur de beter sig.
Men du,
det är... Så att aldrig ha känt hunger på det sättet utan bara sug, det är väldigt svårt att veta vad det är man känner.
Men jag håller med dig, och jag sticker ju inte under stol med det heller. Jag menar, jag älskar ju så här, jag gör ju mitt bästa för att baktala modern mat, men jag älskar ju bröd, jag älskar ju mjöl, jag älskar ju socker, jag älskar ju godis. Jag älskar det, men fan, jag älskar inte det. Det är ju hur gott som helst. Jag skulle bara ransa vilken frukostbuffé. Jag skulle kunna vara frukostbuffévärldsmästare. Jag ska säga så här, vitt rostbröd med smör och marmelad och ost. Okej. Typ så här, ni vill ha en jävla Pepsi Challenge med mig? Okej, I can take all comers. Ja. Det är få som slår mig där. Ja, okej, hönökaka med smör. Absolut, vi börjar äta. Alltså, ja, det är inte så att inte jag har vräkt i mig dålig mat genom åren.
Nej.
Och jag reagerar på precis samma sätt som du. Mm. Just detta att när man har haft flera dagar när man har slarvat lite grann. För det första blir ju ett slarv, gärna flera slarv och två slarv. Och det är ju exakt som en alkoholist.
Mm.
Som kan säga, ja men jag tar en drink. Nej, fast en drink blir två drinkar, blir tre drinkar, tappar omdömet helt och sen bara skiter allting. Och så dagen efter så är det fruktansvärt svårt att inte ta den där första igen. Och när det gäller alkohol eller andra substanser, så vet ju folk i regel liksom att förhålla sig till det på något sätt, va? Mm. Men det är ju exakt samma sak med socker. Men det är också så, om man är alkoholist eller nykter alkoholist, så är det ju också så att för varje gång man står emot den frestelsen och liksom inte trillar dit, så blir man ju starkare omedelbart.
Mm.
Det är när man liksom inte så här, okej, jag tog inte den, eller om man försöker sluta röka, när man inte så här, fan, det är ju ändå gött att ta en cigg till kaffet liksom. Nej, men det ska jag inte göra, för att det är inte den vägen jag vill vandra. Det är inte jag vill inte vara den människan.
Nej.
Då blir man ju starkare direkt.
Så är det.
Men det är ju det att folk ser inte så allvarligt på det när det gäller maten. En macka, eller varför ska jag missunna mig det? Men det är ju exakt samma retorik som en alkoholist. Eller en spelberoende, eller vilken typ av beroende människa som helst använder.
Mm.
Det är inte så, jag tar en drink, jag tar en cig, jag spelar rätt spel. Så här. Och sen, men det blir aldrig...
Så eskalerar det.
Så eskalerar det som alltid. Ja, för den där bullen blir det, och det är ju den mat, alkohol är ju, och det är ju stigmatiserat redan, så det vet man ju. Det finns inget svart och vitt, det är dåligt liksom. Cig, det vet man också, det är dåligt. Spel, det är dåligt. Men med maten är ju det så här också. Ja, det är ju klart att vi vet att socker är inte bra, för godis är inte bra, men vitt bröd, det är ju ändå vitt bröd och det äter man ju, och du vet så här, det äter ju alla andra också. Det finns ju alltid mycket ursäkter ovanpå det.
Mm.
Så för mig är det så här, när jag hör alla de här som bara så här, jag fattar inte, jag bara, sockeralkoholist, sockermissbrukare, mjölmissbrukare, lurad, totalt lurad.
Eller hur?
Liksom, fattar du inte att den maten du äter och pratar om är helt jävla störd? Den är så jävla konstig från början till slut. Men det är hela världen som försöker få oss att förstå. Ja, men jag äter sån här fake sojakorv. Ja, superlurad.
Eller hur?
Ja, så du är superlurad.
Jag skulle aldrig klara mig om jag inte fick äta alla de här målen. Jag skulle aldrig överleva. Men faktum är ju att allas våra förfäder överlevde ju.
Ja, vilken
utan modern... att behöva äta modern mat tre gånger, eller var tredje timme.
Men alla hade ju överlevt idag också. Det är ju i vilken situation som helst. Det är inte så här att...
Nej, det är det jag menar. Vi är inte, det är ingen skillnad på oss och dem egentligen. I någon större utsträckning.
Ja, men det är ju så här. Nej, men det kommer in folk till akuten så här. Nej, men han dog. Han var dog. Nej, frukostbrist. Akut frukostbrist.
Ja.
Han dog av akut frukostbrist. Ja, akut. Nej, det, han dog. Det dog. Han... Nu åt han igår, han åt igår kväll. För 11 timmar sedan.
Han missar ett mål. Han är död nu.
Det var flingbrist. Det var fan också. Risig fruttebrist var det.
Ja.
Nej, men så att vem som helst, hamnar man i en situation där man inte får mat i någon långsökt överlevnadssituation, men så klarar man ju sig. För många är det säkert, det är ju obehagligt att hamna i en krissituation överhuvudtaget, men man klarar ju sig, man överlever ju. Och det är ju det som är grejen då, som jag då gärna vill lyfta fram med mina egna erfarenheter, att det här, det är ju inte att jag kunde göra det här, fasta och träna. Ja, träna kan jag ju för att jag tränar mycket. Så att det är ju mer liksom, okej, simma 5000 meter intervallpass på Lilleberg för en dag då. Nej, men det får man ju ha simtränat för att klara. Men att jag klarar då, så att det är ju den delen, det är ju separat från andra.
Mm.
Men vem som helst skulle ju kunna gå på promenad eller springa, alltså det här som är grundläggande kunskaper som alla kan. Men att jag kunde göra det utan att äta, det är ju inte heller konstigt. Det är ju bara att jag använder andra saker. Men det är klart att det krävs ju energi för att simma 5000 meter. Men jag har ju kroppsfett att ta av. Det har ju alla människor. Och jag hade mycket kroppsfett att ta av, tycker jag, för att vara jag. Jag vägde 88,5 kilo.
Mm.
Jag hade sarvat lite grann innan det. Och sen, ja, jag är ju aldrig tjock eller överviktig. Men jag menar, jag hade några kilo att ta av, tyckte jag.
Mm.
Jag vägde 88,5 kilo. Och även om jag hade vägt 79,5 kilo och varit så smal som jag var när jag liksom i piken av min proffsighet och karriär, hade jag fortfarande ett antal kilo fett på kroppen som kan användas, och gjorde och använde naturligtvis under träning och tävling.
Ja, det är klart.
Så att det är ju så här, det är ju ni som är konstiga. Jag är ju helt normal. Jag är ju den primala människan som använder kroppsfett här därför att jag har aktiverat min samlar och jägar igen.
Mm.
Och jag är på jakt efter föda här nu. Men det gick en dag, det gick två dagar. Inne på tredje dygnet. Vad tycker evolutionen att jag ska ha gjort det här läget? Lagt mig ner och dö? Nej, så funkar det inte. För evolutionen är ju inte en korkad mekanism. Evolutionen är ju det mest utstuderade. Eller mest logiska. Och framförallt det som liksom så här främjar organismens överlevnad. Allting som vi har i våra kroppar är ju till för att liksom främja och säkra våran fortlevnad. Så det är inte så här att, du fick ingen mat, klonk, ja, men då dog du. Det såg evolutionen till. Jaha, det fanns ingen stator här ute som du kunde fylla på fika.
Nej.
Eller det fanns inga gröt.
Circle K heter det nu för tiden.
Ja, Circle K. Det fanns inga grötoar. Det fanns inga... Nej, så funkar det inte. Så det är ju alla ni som så här, väggar någonstans alltid på första morgonen, det är ju ni som är konstiga. Alla ni som ska äta mellan och vara tredje timme, det är ju ni som är konstiga. Det är ju superkonstigt. Ja, det här är ju helt normalt. Det här är ju helt rimligt. Det är ju helt rimligt.
Det mest positiva för mig sen jag testade det fasta första gången och sen har använt det ganska regelbundet. Och ja, sen den punkten där jag insåg att jag inte behövde äta var tredje timme och att om jag blev sur så berodde inte det på att jag var hungrig.
Mm.
Det är ju som att ha en superkraft jämfört med alla andra.
En superkraft,
när man är i en situation där alla bara börjar bli degiga och måste ha mat. Och det. Nej, det är bara att köra på. Vi kan hålla på till imorgon och ingen kommer dö. Nej. Eller må sämre för det. Det är alltså att bara ha vetskapen om det är en superkraft.
Vet du vad jag tänker, Niklas? Då kan jag kan ju tänkt så här och tittat på mig själv och så tänkt så här. Ja, men nu är jag nog lite så här. Det här är att vara lite fast hyperaktiv. För du vet så här, jag blir precis som du, det är precis som det du säger nu, hyperaktiv. Man blir väldigt duktig. Mm. Ja, nej, men jag fixar det här, men jag turar maskinen. Jag sorterar den tvätten. Ja, vi ska handla, absolut, säg bara till. Ja, jag åker direkt, skicka sms. Jajamän, så där var hela tiden. Men så tänker jag att, ja men vad fan, det är ju sån jag vill vara. Det är ju sån jag är egentligen.
Ja.
Och jag får ta bort alla de här bromsarna bara.
Mm.
Jag måste ta bort allt det här bromsandet. Det här är ju den fulla potentialen.
Ja.
Det här är ju den riktiga potentialen.
Eller hur?
Klartänkt, snabb, hela tiden. Inte så här, och väldigt så här, jämnt humör. Det är klart att man skulle kunna bli arg och blir arg. Och så. Det är inte så att inte jag sitter och svär i bilen när någon kör veligt och inte vet vart han ska. Eller så här. Nej, det är klart jag gör. För det är ju min personlighet.
Mm.
Men just att det finns hela tiden en stridström av energi. Det finns väldigt en tydlig agenda. Så det är inte så, och det är ju det också, det är ju inte massa så här Och vänta lite nu, jag har det här suget som säger till mig att göra någonting.
Nej.
Det pockar på min vilja. Det pockar på min moral.
Jag tycker att det pockar mycket på, för min del, på mitt fokus. Om jag håller på med någonting.
Mm.
Suget är och hackar i sidan, så jag kan inte fokusera till 100%.
Nej, men lite grann så här, ja precis så här. Och om man hela tiden så här har det här pockandet på att få sin nästa sockerfix, nästa mjölfix, nästa, ja, en del kallar ju då, ja, om jag är bara hungrig. Nej, men du så här, du vill ha din nästa fix.
Mm.
Pocka på. Det är ju så, och det är också så folk gör. Ja, ja, men jag är alkoholist, vänta lite nu här, men du ska ju gå på ett viktigt möte. Nej, för jag skiter där. Åh, fan, åker och ta en bärs istället. För det kommer bli 7 bärs, 10 bärs.
Mm.
Och sen kanske jag hittar någon att ligga med också.
Mm.
Som inte är min fru.
Ja.
För att det är den personen jag blir.
Mm.
Ja, okej. Okay. Det är ju, känns ju utifrån sett som ett jättedestruktivt val jämfört med att ha det fokuset på det du skulle göra. Du skulle ju fan åka på det mötet och vinna den affären och säkra upp. Ja.
Ja.
Fast jag är så jävla sugen på det här andra. För att det kliar hela mig.
Mm.
Eller vad man ska säga.
Mm.
Nej, men det är ju så. Och det där har ju blivit en... Och det blev ju då den här moraliska... Eller moraliska, men den filosofiska delen kring fastan för mig. Och det har ju med att göra det här med att man vinner den här segern över sig själv hela tiden. Alltså det är att just detta att inte vara slav. Många förstår ju att inte vara slav under så här sockerbruk eller sockermissbruk. Alla har ju liksom... Alla vet ju... Hur det känns. De flesta vet ju skiljelinjen mellan vad så här. Ja, när man slarvar eller när man inte slarvar. Och när man slarvar, då är det lätt att slarva nu mer. Så här, ja, men det känner ju, det vet ju alla liksom. Så här. Men när man tar det och lyfter det liksom ännu större och ännu mer. Så, och för saken är ju inte den att man inte ska äta. Det här att korttidsfasta eller fasta, det är ju liksom någonting man gör undantagsvis. Jag fastar 24 timmar en dag i veckan, söndag till måndag. Långa faster, en gång i kvartalet kanske då, 3 dagar. Målet är ju inte att man inte ska äta. Det går ju inte. Nej. Det kallas ju svält.
Ja.
Det är ju en ätstörning.
Mm.
Målet är att bli medveten om vilka drivkrafter man har och vilka laster och vad man faktiskt annars är slav under. Det är ju det som är så himla intressant.
Eller hur?
Och att kunna bli en lite bättre människa i sina egna ögon. Det är ju bara det handlar om. För jag skiter väl i vad andra tycker.
Lärde du dig något nytt om dig själv?
Ja, det lärde jag mig lite. Eller jag fick utveckla en del intressanta tankar. Och det finns ju ett ord på engelska. Som heter... ja, det är ju, har ju med avhållsamhet att göra. Men nu menar jag inte sexuell avhållsamhet. Även om det kanske också finns en poäng. Men det här med... To abstain, kan man säga då. Mm. Ja, och det blir ju då abstinence kanske då. Va? Men det blir ju konstigt översatt då. Men to abstain from då. Att avstå från.
Mm.
Att avhålla sig från då. Och det finns ju någonting fantastiskt i det. Och då kan man ju tycka sig, vilket tråkigt ord, avhållsamhet. Det är sånt som munkar håller på med. Eller liksom så här, avhålla sig. Det är att missunna sig. Men fast vänta lite nu. Vi gör ju det. Allihopa gör ju det hela tiden. För den absoluta motsatsen till att inte avhålla sig. Men vänta, okej. Fast det är ju att ligga i sängen. Det är ju att ligga i sängen med 3 godispåsar, 2 flaskor vin. Netflix binge. Samtidigt som man porrsurfar typ. Ja, men det är så här total dekadens. Total bara så här sänka ner sig. Bara i kortsiktig njutning hela tiden.
Mm.
Det är ju så här. Då finns ju ingen mening med att göra någonting vettigt någon gång. För det finns ju alltid alternativ. Nej, fast vänta lite nu, om jag... Alternativet är att jag måste byta blöjor på min son. Plocka ur diskmaskinen. Jag måste ändå svara på det här mejlet. Telefonen ringer. Ja, fast vänta lite nu här. Det finns ju en skön soffa och godis och Netflix. Okej, okay, fast... Ja.
Mm.
Vart drar man den skiljningen då?
Varje gång man gör något så gör man ju inte alla andra saker.
Nej, exakt. Varje gång man gör det då så är det ju ett aktivt val. Då. Så, men om man tänker att bara så här, målet är så många snabba kickar som möjligt. Nej, men då är det ju där. Då är det ju total lättja som gäller. Så att avhållsamhet ägnar ju sig alla människor åt ändå.
Ja, och... ja,
så att vi missunnar ju oss här. Okej, okay, fast du missunnar ju då möjligheten att sitta till godis. När du ska gå och byta blöjor på din son. Gå till jobbet. Städa huset.
Men avhållsamhet kanske är fel ord då egentligen. Det, som ja, du säger, det finns ju många negativa...
Ja, men, ordet,
men det kanske även när en munk ägnar sig åt avhållsamhet så kanske det också är fel. Alltså man fokuserar på fel sak.
Ja, man fokuserar på, det, på negationen i det.
Man fokuserar inte på gör. Det han inte gör istället för att fokusera på det han gör.
Ja, precis.
Ja.
Men om man nu tänker då att man inte äter, ja, eller när vi inte äter då, så ja, man avhåller sig från mat, men det blir ju, konsekvensen är ju också att man gör någonting annat. Ordet abstain är ju faktiskt att avstå.
Mm.
Att avstå och avhålla sig. Det är ju ändå rätt översatt. Så här då.
Ja.
Och, men för mig blev det så här då. Jag har inte riktigt, jag ska formulera de här tankarna bättre, eller åtminstone när jag ska skriva om det. Men då i ett snabbkrigssamhälle som vi lever i. Det är väldigt mycket, det är väldigt många människor faktiskt lider av de här snabba kickarna. För vad är då ett, alla de här människorna som pratar om så här, jag kan inte fan halvt i på morgonen, då är jag så här. Då är det ju lätt att förklara när man tittar utifrån. Ja, men då, det beror ju på att du checkade, du åt ju det här klockan 7. Och du åt ju det här klockan, du drog igång din sockerkarusell, började avmanen direkt.
Mm.
Och ja, och du har en, hela ditt liv liksom kretsar kring snabba kickar. Och ditt ätmönster, och du har inga möjliga, ja, du ser inte utanför ditt eget ätmönster, du tycker all den här maten är normal och rimlig och liksom, ja, men du är ett offer för snabba kickar liksom. Så, och så är det ju med mycket i vårt, allting annat, spelberoende, sex eller pengar, ytlig framgång, kicka på sociala medier, vad det nu än är, det är väldigt mycket snabba kickar.
Mm.
Och när man kan avstå från någonting i det, i då fasta, poängen är ju inte att avstå den snabba kicken, poängen är ju att ja, att ge, kan ju vara då en medicinsk effekt då, man vill nå det här apoptos, som vi får förklara närmare, autofagi, man vill aktivera sin fettförbränning, men konsekvensen blir också att du avstår ifrån den snabba kicken, alltså för att kunna åstadkomma den här effekten, positiva effekten, då måste du tappa, då kan du inte njuta av de där snabba kickarna, men du nej, man kan inte äta om du fasta, du kan ju inte du blir ju inte fasta.
Det är den enda man inte kan.
Ja, men jag får ju sådana frågor också, så här, fast
vad äter du när du
fastar? Ja, men typ så här, klara drycker och sånt då. Ja, du menar Sprite, sprit och nej, klara drycker spelar ingen roll.
Mycket vodka eller?
Ja, precis. Ja, men så här, sockerdricka, en klar dryck.
Mm.
Ja, jag hörde en läkare som sa att klara drycker. Nej, men det ska jag nog inte lita på den läkaren då.
Men var det sån juicefasta du gjorde i 66 timmar?
Ja, exakt då, juicefasta.
En ny
som då gärna kanske som gärna urartat till såna här smoothies som så här. Ja. Ja, nej.
Nej, men juice, ta det mest, koncentrera sockret ur frukterna. Och så drick bara det.
Ja, nej, men så det finns ju många så här, men jag vill både ha kakorna, jag vill både äta kakan och spara den. Så jag vill ändå känna att jag fastar fastän jag konsumerar 8000 kalorier i form av insulinhöjande socker.
Mm.
Nej, men det är det inte. Du får avstå ifrån det.
Just det.
Du får avstå ifrån det, och genom att du avstår ifrån det så vinner du de här fysiologiska, hälsomässiga, medicinska effekterna. Och du blir en bättre människa på en gång i dina egna ögon. För du känner att du kan avstå. Och det gör, och det blir lite så här, det renar dina tankar. Men på ett sätt gör det där, för det renar dina tankar ifrån det här tvånget och det här behovet. Och det här att du är slav under ett, antingen ett biokemiskt behov eller ett känslomässigt behov. Mm. Vi ska inte glömma hur känslomässigt det är att få den här kicken av socker.
Nej.
Jag kan ju vara så här ibland, jag vill inte bli en för bra människa. Jag vill ha feast or famine. Alltså jag fastar ju idag med.
Mm.
Men där ska gudarna veta att det var fan med ingen feast. Det var ingen famine igår.
Nej.
Det var feast.
Det var feast.
Ja, vi hade feast.
Ja.
Ja, vi åt väldigt mycket.
Och då ni var i den här lilla enklaven i Huskvarna, ja, som njöt, inte tillhör Sverige.
Vi njöt av allt som den här visthusborden bjöd på, kan jag säga. Och även sånt som var importerat då. Exempelvis vissa röda viner och sånt.
Just
annat
det.
Då. Så att feast or famine, och det är ju så, jag vill inte, för jag vill se fram emot den här kicken av att så här, dricka någonting underbart gott och bli lite berusad och äta den här fantastiska maten och göra det tillsammans med andra härliga människor. Det är ju det man lever för.
Mm.
Det är feast. Det skulle aldrig, målet är ju inte att jag ska totalt upphöja mig från det stadiet där jag njuter av det. Nej, jag vill njuta av det. Det är vad jag vill göra. Jag vill inte sitta och vara en slav under 15 dåliga val 365 dagar om året. Nej, jag gör mina val, och de kommer allihopa vara bra, för att det här är i ett sammanhang där det tillför så mycket livskvalitet och glädje. Men jag skulle liksom aldrig göra val som skadar mig över tid. Nej, men jag är slav under dålig mat. Hela min dag kretsar kring nästa sockerkick. Eller nästa, allting, mitt liv är så jävla pissigt så att allting kretsar kring när jag kan få nästa snabbmatskick eller brödkick eller grynkick eller eller och så vidare liksom.
Jag vill gå tillbaka bara till det här du sa om att det renar dina tankar.
Mm.
Jag upplever ju när jag inte äter att jag blir mera kreativ, eller att min hjärna har fler idéer bland annat, och kanske har lättare att inte bara få en idé utan att även tänka kring den. Hur man skulle kunna genomföra den med mera. Men tror du det beror på att det är någonting som förändras i biokemin i hjärnan, att man blir lätt, att man lättare plockar fram sin kreativitet, eller är det bara att man har mer utrymme att vara kreativ för att man inte behöver hålla på att tänka på mat och att det suget inte pockar på en?
Nej, jag tror att det är flera saker. Jag tror att dels är det ju de här ketonerna då som börjar att frigöras efter en tids fasta, som kanske efter 16 timmar eller 18 timmar eller 24 timmar, som blir då ketonkroppar, som ju då är ett bränsle som har visat sig funka alldeles utmärkt för hjärnan. Och det är många idag påstår att just att det främjar kreativitet och att man, det främjar kognitiv förmåga och att man faktiskt blir lite smartare.
Mm.
Därigenom då. Det är ett uttryck som man skulle kunna använda kring det då.
Mm.
Jag håller med dig, jag känner precis likadant.
Kanske en funktion som också var bra i djungeln förr i tiden.
Så är det ju.
Du har inte ätit på 3 dagar, så krävs det lite mer kreativitet för att typ hitta ditt protein.
Ja, eller så evolutionen. Så här, hur ska vi få den här... Vi kan ju liksom inte ändra på att inte... Ja, men mattillförseln är ju vad mattillförseln är. Det kommer finnas situationer där det inte finns mycket mat. Hur ska vi få den här organismen att överleva?
Mm.
Skärpa hans sinne och liksom så här... turbocharga hans kognitiva beteende, eller turbocharga varelsens kognitiva beteende, eller så här, ja, evolutionen främjar de individerna som lyckades göra det, och det är så det funkar liksom.
Ja. Men du upplever samma sak?
Jag upplever samma sak, och jag tror också att det är flera delar. Jag tror också att det har lite grann med alltså man får ett momentum när man fastar i det här fallet då, och nu får ju det här med fasta kanske vara också, nu pratar vi om fastan. Men om man tänker sig att det är en god självhandling man gör, så främjar det ger någonstans, det främjar ens självförtroende när man gör det. Det främjar lite grann ens självkänsla, och det blir ett momentum till att göra nästa goda handling. Du vet hur det är så här, man har många så här saker som är lite, man får säga shit, jag ska göra det, man har en viktig dag, eller man har en dag när man har många uppgifter. Och det kan vara lite så här att man, precis när man ligger i sängen och så går upp och känner sig sårbar som ett nyrakat lamm, så kan det vara nästan att man liksom så här man liksom så här bara viker sig för uppgiften, bara pallar, du vet, så här, bara tanken på allt man ska göra, fan pallar inte detta, eller så här, shit vad men så kommer man ändå upp, så gör man första grejen, och det kan ju typ vara att bädda sängen.
Väldigt bra.
Och redan där har man så här lite momentum. Okej. Ja, men du vet, så blir det så här. Allt detta är bara en sak i taget. Allt detta är bara en sak i taget. Och faktum är att ingenting av det här är speciellt jobbigt. Det här känns ju bra. Det här känns ju positivt. Mm. Det här är ju vad jag innerst inne vill få gjort. Och det är innerst inne den person jag vill vara. Och det här är innerst inne vad jag också vet maximerar min potential. Och lite så här, för det blir ju också... Nu är vi är papper båda två. Och det blir, nu är det mycket så här att... Vem vill jag vara för de andra runt mig? Vem vill jag vara för min son? Vem vill du vara för din dotter? Vem vill jag vara för min partner? Vem vill jag vara för min mamma? Liksom och sådär, va? Och det blir också sådär, då blir det väldigt viktigt så här plötsligt. Det här är jävligt viktigt för mig. Hur jag känner att jag är för dem.
Eller hur?
Hur jag ser på mig själv. När jag ser på mig själv ur deras ögon. Det blir ju otroligt viktigt.
Mm.
Och då hamnar det också i en sån sammanhang där momentumet blir väldigt viktigt. Och det ytterst handlar ju om så här att dåliga val som styr mitt beteende gör mig till en sämre människa. Det är i grund och botten det handlar om. Nu pratar vi om fasta, men jag tror ju att fasta är ett fantastiskt sätt att bryta dåliga vanor. För man får en styrka av det. Om man nu säger så här att man hade lidit av ett spelberoende. Eller något annat beroende av någonting. Men ett spelberoende då, som är helt frikopplat egentligen från mat. Alkoholism är ju faktiskt inte frikopplat från mat, för det blir ju en biokemisk socker liksom så här. Men spelberoende, tror jag att fasta är fantastiskt för att också bryta det. För att det handlar ju om så här att avyttra sig slaveri under dåliga handlingar eller sämre handlingar. Det handlar om att liksom säkra tanken. tänka klarare, tänka mer insiktsfullt. Känslan av att jag blir stark av att avstå. Jag mår ju bra av att avstå. För att det här att bara så här hänfalla, ja men jag äter den här godisen, det kan ju vara alla möjliga grejer liksom. Ja, men jag måste surfa in på den här sidan en gång i minuten för jag måste få den här kicken. Jag kan liksom inte, ja, det är ju snabb kick, en snabb kick. Men när man väl avstår så märker man att jag mår ju bättre av att avstå.
Vägen blir tydligare.
Vägen blir tydligare. Och det är inte meningen att man för alltid ska avstå. För att du kan ju kolla på den här sidan imorgon. Eller man reglerar, du får kolla på den 5 gånger om dagen. Eller du får liksom, ja, det, vad det nu kan vara.
Mm.
Och folk som kollar Instagram 500 gånger per dag. Eller så här, som ska räkna in varje like eller vad det nu än är.
Mm.
Ja, men beteenden som går ut över andra saker. Beteenden som får konsekvenser på ett negativt sätt. Negativa konsekvenser för resten av livet. Och då tänker jag att hela våran, allting vi är gjorda för, vi är gjorda för att avstå. Det är för att de här valen eller den moderna tidens njutning kickar. Det är vi är inte liksom anpassade till det. Vi är anpassade för sån här delayed gratification. Så belöning som kommer över tid.
Mm.
Ja, bygga ett hus. Invadera ett land.
Mm.
eller invadera ett land. Ja, så här. Erövra nya ytor.
Ja.
Ja.
Nej, det är intressant med de snabba kickarna. Det finns något ordspråk så här om folk som gör saker med vetskapen om att belöningen inte kommer komma under deras livstid.
Ja.
Ja. Men jag kommer inte ihåg vad ordspråket är. För jag har inte fastat, så jag är inte så klar i huvudet. Men det är spännande. Plantera ett träd till exempel.
Ja.
Som... kanske bara kommer vuxit upp till hälften. Eller?
Men då är man ju någon form av filantrop i alla fall.
Ja.
Där man är mer sen världsförbättrad eller man, ja.
Precis.
Ja. Men det finns ju ändå en långsiktig kick. Det finns ju ett välmående av att veta att man gör någonting som är bra.
Mm.
Det finns så himla många aspekter av det här. Men man skulle väl kanske också kunna säga så här att det här, om man nu tänker så här, Nu får inte det här fasta bli liksom en metafor för allting, för det blir ju väldigt flummigt. Det får liksom inte bli en metafor för allting som är världsförbättrande.
Nej.
Men man kan väl säga så här att om fastan är ett sätt att kunna höja sig över behovet av att göra saker, handlingar eller som man vet i grund och botten är dåliga för en själv. Då det här alltså så här, ja men jag är slav under det här behovet. Jag är slav under den här kicken.
Mm.
Jag är slav under liksom att få och det hindrar mig. Då blir det ju så här att det blir ju grund och botten. Ja, det här att vara slav under ett beroende, det är ju väldigt egoistiskt. Så det är ju essensen av egoism. Du vet så här, jag är slav under det här behovet. Och det innebär att allting som jag gör kretsar kring det här.
Mm.
Och att allting, nästan hos alla de människor som står mig nära, kommer också kretsa kring mitt behov att uppfylla det här, den här kicken. Liksom. Min strävan att uppfylla den här kicken. Så att det kommer gå ut över alla relationer jag har med alla andra. Men typiskt alkoholism då. Alla relationer jag har med alla andra kommer färgas av den här, om du kallar det för svagheten då.
Just det.
Ja. Och det är ju ett väldigt egoistiskt sätt att göra så här. Typ mina behov går ut över andra människor.
Mm.
Det är väl egoism i sin renaste essens.
Så kan det vara.
Ja.
Skulle fastan kunna bli ens alkoholism? Kan det gå till överdrift?
Nej, det kan du ju såklart göra. Det var ju några som frågade om det som tyckte jag var en dålig. Så här. Det var någon som skrev så här. Tänk vad du är... Tänk hur många du uppmuntrar till ätstörningar. Och då blev jag ju direkt så här. Vad fan skulle det leda till det för? Det är ungefär som att säga så här. Det är som att säga att... det är helt sjukt att ni kan visa människor som hoppar fallskärm på tv. Fattar ni inte hur ni uppmuntrar folk att bara hoppa ut från flygplan som inte fattar bättre? Ja, om man är helt dum i huvudet och inte har... Ja, skulle du kanske kunna göra då om man har den möjligheten. Eller så här... Hur kan ni ha Instagram-konton när ni visar svåra tekniska gymnastiska övningar? Fattar ni inte att folk inte klarar av det? Nej, fast det är inte meningen att vem som helst ska göra vad som helst heller.
Nej.
Nej, och så här. Eller du vet, så blir det så absurt.
Ja, jag håller med dig.
Ja.
Det fattar ni väl att ni inte kan visa svåra sådana biljakter på Instagram eller vad det nu är. Eller så här. Det kan ju inte vem som helst utföra. Det kan ju sluta väldigt illa. Ja, om man inte fattar bättre.
Ja, ja. Och ja, visst. Man kan säga, det kanske finns någon som hör dig säga fasta är bra.
Mm.
Och som berättigar sin, eller ja, vad heter det?
Rättfärdigar
sin ätstörning. Det är i alla fall delvis genom det då. Men jag tror inte att det är speciellt många. Och jag tror ju också att de hittar något annat sätt att göra det på annars. Alltså, det betyder ju inte att man inte kan få prata om den här saken som någonting positivt som det också kan vara.
Nu är det ju så här att skälet till att jag fastar, förutom att jag tycker att det gör mig, att jag blir väldigt, det främjar mig på alla plan i mitt liv, både fysiskt, psykiskt och känslomässigt. Men att just att det finns väldigt kraftfulla, det ska vi inte, det måste vi ju faktiskt ta i eller springa, det måste vi verkligen prata kring, att det finns ju kraftfulla medicinska fysiologiska effekter kring det här. Och jag har haft, och det är ju det som kallas för apoptos eller autofagi. Och det är ju när då kroppen, vad som händer är ju att när energitillförseln stängs av, så här, det kommer inte in en massa energi, då måste ju kroppen börja prioritera. Dels så främjas ju fettförbränningen, man blir mer, mycket mer ketogen, eller man börjar producera ketoner. Och kroppen börjar ju till viss del prioritera olika funktioner. Och det kallas ju autofagi, eller i förlängningen och apoptos. Apoptos är ju en form av celldöd eller programmerad celldöd som inträffar då vid vissa tillfällen. Vi har ju alltid apoptos liksom. Vi har ju celler som dör och förnyas om. Men vid fasta, och ju längre fasta desto mer tydligt, så sker en kraftfullare apoptos.
Precis.
Man har ju beskrivit det här som att cellerna går ut med skräpet.
Det är ett sätt för celler i organismer att på ett kontrollerat sätt begå självmord utan att skada sin omgivning.
Ja.
Alltså celler som har föråldrat, som är förbrukade.
Eller som är dåliga av någon anledning, alltså som kanske inte håller måttet.
De kan ha om de har en mutation.
Är det så? Ja. Och det finns ju, och det här är ju en provocerande tanke. Jag tror att vi har sagt det tidigare, så vi vågar nog säga det igen. Eller ja, vi skiter i vad vi säger det hur som helst. För vi är lite så här bold and beautiful idag när vi fastar. Eller jag är det. Nej, men att just det här att apoptos är ett väldigt naturligt sätt för kroppen att exempelvis göra sig av med då begynnande cancerceller.
Mm.
Då, för att en cancercell är ju liksom en mutation från starten. Och det är ju liksom ingen naturlig, inget naturligt cellulärt tillstånd i kroppen. Eftersom cancer då inte gynnar organismen. Cancer tar ju död på organismen.
Ja.
Så det är ju liksom ett angrepp på organismen. Och någonting som jag har bollat runt mycket i huvudet är ju liksom det här att hela vår värld utifrån ett hälsoperspektiv när det gäller våra livsstilsvanor och vår mat är ju på väg åt helt fel håll. Sen har vi ju medicinsk kunskap och mediciner och andra saker som är på väg åt rätt håll som gör att vi ändå liksom lever bra. Men vi har ju oerhörda problem med cancer, det är ju väldigt tydligt.
Mm.
Mycket mer än vad vi någonsin har haft tidigare. Och då kan jag tänka så här att det kanske är naturens sätt, det är meningen, det är så väldigt mycket meningen att vi ska leva mer i apoptos och mer i autofobi. Det är som hela naturen har designat för oss att vi ska ha perioder där vi inte äter.
Mm.
Och framförallt perioder även när vi äter där vi inte äter så mycket socker och där vi inte har insulin som går upp och ner och socker som cancerceller då för övrigt älskar. Visades ju redan 1920 eller tidigt 1900-tal av en forskare som heter Otto Warburg. Hans forskning är högst relevant. Och det är ju inte långsökt att tänka sig, och det här är ju bara rent ur ett filosofiskt perspektiv, jag har ju inga belägg för det, men det är ju inte långsökt att tänka sig att om vi nu som samhälle helt och hållet har eliminerat egentligen apoptos, för att alla lösningen på allt är ju att äta mer. Det är ju väldigt få som säger att fasta är bra. För det är ju för svårt och för hårt för människor, och det är ju det här ätstörning, anorexi, det är negativt att uppmana människor att inte äta, då är man ju en vikthetsare, då är man ju liksom en obehaglig elitistisk människa. Så det är ju inga råd som ges i något sammanhang. Testa att inte äta på 48 timmar så ska du se hur du mår.
Mm.
För det är uppenbart att det du gör nu fan inte funkar, för det är ju ingen som skulle säga så. Nej. Så det kan ju vara så, om vi har eliminerat all fasta, alla perioder av fasta, allting bygger på att vi ska äta mer, oftare, snabbare kickar, apoptosen är nästan försvunnen egentligen. Ja. Kan det ha någonting att göra med att det är mycket vanligare då med cancer? Inte alla, jag menar alla, när barn får cancer, det är ju klart att hur mycket har man hunnit fasta, det är klart inte det är rimligt så, men att en hel del cancerformer kanske hade kunnat
undvikas i den utsträckning som de finns idag? Ja. Det är ju en intressant frågeställning hur som helst.
Men hur?
Ja, det... Om det är som, om vi pratar om andra ohälsosaker, människor dör i ätrelaterad ohälsa för att de blir för överviktiga så att det går ut över deras hjärt- och kärlhälsa. De får diabetes typ 2. Ja, det är klart att det har ju med maten att göra i allra högsta grad. Och livsstilen i övrigt. Varför inte en sån sak som cancer?
Nej, absolut. Det kan vara en del i pusslet. Helt klart.
En jättestor del i pusslet då. Nej, men så att det är ju den effekten, just den här cellföryngringen eller cellprioriteringen. Och jag måste säga så här, och det här är ju bara naturligtvis min egen upplevelse. Men jag kände mig väldigt mycket fräschare, både till kropp och själ, i onsdagskväll än vad jag gjorde i söndagskväll.
Hur många år yngre kände du dig?
4.
4 år yngre?
Nej, men jag gjorde det, Niklas. Ja. Jag kan inte förklara på detta, men jag tyckte att min hud var lite bättre.
Du kände dig som 42 helt
enkelt. Jag tyckte att min hy var lite bättre. Mm. Jag kände mig bara lite fräschare och yngre. Det är ju så där att, för det vill man gärna göra, och man känner sig nöjd. Jag känner mig nöjd med mig själv då. Men det var jag inbillade mig i alla fall.
Ja.
Ja, så att det, jag kan bara säga att helt ärligt att så kändes det.
Mm.
Så kändes det faktiskt då.
Ja, men vad härligt.
Så att den här fastan hade ju väldigt många positiva konsekvenser och effekter. Skillnaden, då, och då, det är ju det här, det finns tydliga hälsomässiga vinster som man försöker att erhålla. Och det blir ju också den skillnaden mot svält eller anorexi. Apropå det här, ah, det är en dålig, du är en dålig förebild som pratar om det här. Som uppmanar folk, förstår du inte vilka konsekvenser det får? Nej, men jag hoppas det får konsekvenser. För om du får, för alla de där ute som har de här problemen, alla de här som, ja, det är fan, småfeta är det nya smala. Tjock är det liksom nya normen. Eller så här, det är okej. Okay. Det finns otroligt mycket förmildrande liksom, ja, vi måste, vad är det vi måste liksom? Ja, vi måste acceptera att folk har problem med socker. Vi måste acceptera så ser världen ut. Nej, men då kan jag säga så här att så behöver det inte vara. För man kan liksom bryta det beroendet. Och jag vill inte låta min son växa upp och bli en småtjock sockermissbrukare.
Nej.
Onödan, om inte han nu prompt vill det.
Ja.
Nej, men jag kommer göra mitt bästa för att se till att det inte blir så.
Det är klart.
Och att förstå att så här, men man kan njuta av allt det här som är gott. Men det, och precis som att man kan njuta av alkohol, man kan njuta av det, men det gäller, man måste veta var gränsen går. Man måste liksom kunna vara, man måste kunna äga sina egna handlingar, man måste kunna äga sina egna val, och man måste kunna också äga insikten om när man är liksom en slav under en handling. Du vet, alltså, ja, det har ju varit mycket reflektion kring det här. Du vet, man läser ju alltid om folk som, ja, så tog jag på mig de byxorna som inte jag haft på ett år. Och fan, de passar inte alls. Jag fattar inte vad som har hänt, för jag har tydligen gått upp 30 kilo. Ja. Och för mig är det så här, hur kan det överhuvudtaget ske att man inte märker det längs vägen? Bor du inte i din egen kropp? Ser du inte dig själv i spegeln? Tar du inte på dig själv? Duschar du inte? Hur kan saker komma som en överraskning?
Ja.
Så här bara, ja, jag har tydligen gått upp. Ja, och det borde du ha känt från en dag till en annan liksom. För det, jag kan ju känna, så det är ju jätteskillnad. Vad man gör 3 dagar, slarvar 3 dagar, dricker alkohol i 3 dagar. Eller vad det än är man gör det i 2-3 dagar. Eller ännu då mer 3 veckor, 3 månader, 3 år. Det får ju otroliga konsekvenser.
Det är klart.
Det är ju på bara ett par dagar så kan man ju se skillnad på blodprover och liknande, vad som händer i kroppen.
Men ett vardagsliv, en stillasittande säljare som lever samma liv år efter år, då smyger det sig nog på ett annat sätt än vad det gör för dig kanske.
Ja, men hade jag bara slutat göra det jag gör nu. Nej, men det är ju, även för mig, det är ju det jag menar. För mig sker det också jättestora skillnader beroende på vad jag gör eller inte gör. Om man tar det till ytterligheten.
Det är klart.
Så... Men så, det är så förbluffande det här, den här totala insiktslösheten, den totala viljelösheten, den här totala uppgivenheten, eller den här frånkopplar liksom kropp och själ. Så att, ja.
Hur ofta kommer du göra så här långa fasta?
En gång i kvartalet kanske.
Var det tredje månad? Mm.
Nu gick jag ner från 88,5 till 82,3. Jag gick ner 6,2 kilo.
Det är bra.
Och jag var först tveksam att prata om det här med vikten, därför att det blir ju också så här... Ja, vikten i sig är ju inte det primära, men för mig var det en intressant referens.
Mm.
Nu är det ju så här, 2 kilo är ju liksom bajs.
Ja.
Ja, sen är det vätska, men sen var det också mycket fettvävnad, för jag tränar mycket och jag förbrände en hel del. Och det intressanta var ju att jag fortsatte att äta väldigt bra, och jag tränade, jag hoppade över frukost för att göra nästan jämnt. Jag gick fortsatt att gå ner i vikt, så att i torsdags då,
Eller i fredags efter mitt löpass, så här, va, i samma tidpunkt på dagen som jag vägde mig då, när jag vägde mig efter när fastan var klar, då hade jag gått ner ytterligare 6 hektar till 81,7.
Ja. Ja. Ja, det är bra.
Så att det är lite så här, men man, ja, kroppen anpassar ju sig till de krav som ställs. Så det är inte så att jag missar någon med mat, för man ser på mina tallrikar där, det är ju så här mega mycket, det är bara, det är så här feta stekar med eget smör på, flera, ja, ägg, olivolja, bara dränkt i olivolja.
Underbart,
ja. Ja, ja, precis. Så att, men det var ändå, det var ändå mycket, mycket vikt som försvann där faktiskt då.
Ja.
Vilket du var härligt då.
Eller hur? Ja, men vad spännande. Jag gissar att du kommer att återkomma till långa fastor i både skrift och tal framöver. Och redan imorgon så kör vi ju svara på frågor-avsnittet då, som kommer bli avsnitt 225.
Just det. Och då får vi, ja precis, och då kommer det kanske säkert komma ytterligare några reflektioner kring det här då. Men att skiljelinjen som jag drar, det är ju så att fasta är ju konstruktivt, positivt, hälsosamt, medans då svält är ju ett permanent tillstånd av att leva med någon form av neuros. Ja, det kan ju vara ofrivillig svält naturligtvis.
Mm.
Men det ändå blir ju ett tillstånd som blir ner. Men om vi tänker nu självsvält då, anorexi, alltså ätstörningar, då är ju det mer, och det ligger ju oftast en väldigt kraftig fettfobi i botten och någon form av självhat, eller någon form av där man inte lever i synk med sin självbild kanske. Eller någon form av något självdestruktivt i botten då.
Just det. Ja, mm. Så kan det vara.
Och det är ju, uppmuntrar vi ju inte på något sätt. Tvärtom. Så
vi fokuserar på den positiva sidan av fastan.
Ja, det finns ju alltid. Ja, precis. För det finns ju alltid, oavsett vad man pratar om och väljer att diskutera, finns ju alltid någonting. Man kan ju alltid se en negativ aspekt av precis vad som helst. Vilket ju man ju, om man är lagd åt det hållet, naturligtvis också kan göra med fasta. Men jag tänker inte låta mig dras ner i sådana i den gyttjan av semantik, helt
bra.
Enkelt
bra,
ja. Så härligt, då tackar vi för oss för idag.
Det gör vi, och så får vi se om den här bilen kommer hem imorgon eller hur det blir.